Har du någonsin varit på Five Guys Burgers?
Nej, alltså jag har nog inte hakat på den här burgartrenden, för jag antar att det är ett hippt så här burgkäk ställe.
Jag vet inte om det är så hippt, det är stort i USA i alla fall. Och är känt för att vara jätte... Det är ju jätteköttigt så det finns inte så mycket för mig att köpa där. Men jag gick dit nu innan. Alltså, låt mig försöka sätta upp scenen här hur det ser ut. Det är typ så här kakelgolv. Likt lite typ som man skulle tänka sig kanske en industri inne i ett kök på något så här storkök eller sånt eller typ i ett slakthus eller något liknande så här. Det är så stora vita kakelplattor. Det är sjukt högt i tak. Nästan ingen inredning överhuvudtaget förutom en massa tavlor som typ står Five Guys Burgers is the best eller något sånt. Någon citat från dem. Och sen så liksom är det så här bara helt öppet bak till dem som är bak i köket så det är helt öppet dit. Man hör liksom skrammel och sånt från där de håller på där eftersom det är helt, alltså så stor lokal utan någonting typ som, så det ekar som fan. Sen har man musik på ashög volym som också ekar och bara studsar runt så det är så här en ljudvolym som är bara helt, jag förstår inte hur man kan vistas där längre än det tar att gå in och beställa och sen dra därifrån.
Så det var en angenäm upplevelse.
Ja, precis. Och sen så är de så roliga att när man beställer pommes så har de tre storlekar och de, när man ser någon plocka pommes så liksom är det tre stycken. De använder liksom pappersmuggar, samma som man använder till läsk antar jag. De använder en sån, en liten, mellan eller stor. Plockar upp den, ställer ner den i en påse. Sen har de ytterligare en liten så här metalltray typ som de fyller med pommes. Som de häller bara i påsen. Så du har liksom, i påsen står en pappmugg full med pommes och sen ligger det bara typ nästan lika mycket pommes runt omkring
Va?
i den här påsen.
Det
Jag vet
låter
inte varför de gör så, men det
jättekonstigt.
är
Vill man
gott för
äta
dem.
liksom sina pommes ur en påse?
Alltså det blir ju så här och man ser ju också typ efter bara någon minut så är ju hela påsen bara helt
Ja,
drypande
men
av
precis.
fett liksom.
Ja,
Ja.
fan. Frityrsmet och olja är väl
Sådär.
kanske inte liksom sådär bra att bara hälla i någonstans.
Till Podokalyps och in i framtiden. Det är 2018 eller 2018 eller hur man nu säger.
Man får nog säga både och,
Får
tror
man göra det? Jag tänkte precis fråga dig, Andreas Ljungström. Jag heter Andreas Berg och du är Andreas Ljungström, som vi vet. Vad brukar du säga? 2018 eller 2018?
jag. Det blir nog 2018, tror jag.
2018, ja.
Ja.
Det känns som att i folkmun så är det vanligare, men jag har börjat, eller började för ganska länge sedan när jag höll på med det här gameplayer och tv-program och sånt, då fick man ju inte säga 2018. För det skulle man inte göra på tv tydligen. Så
Nej.
då lärde jag mig 2018 och sen dess har jag faktiskt sagt det i de flesta fallen.
Blev man mediatränad på Gameplayer? Det var ju
Ja,
ny kunskap för mig.
det var väl framförallt från Sebastian som hade jobbat i tv tidigare som han hade vissa åsikter om vissa saker och det var en av grejerna som han var såhär, ja men man ska säga 2018. Eller ja, 2018 sa vi inte då, det var ju typ 2006, 2005 eller sånt, så det är länge sedan.
Men då tycker jag det här klingar bättre. Alltså när man kommit över ett tiotal.
Ja.
2001, 2002, ja, nej, eller kanske inte, jag vet fan. Jag tycker inte det spelar någon roll.
Nej, faktiskt inte. Det är kanske lite stakigare att säga 2000 någonting. Det
Ja,
blir
men det
lite.
låter mycket mer framtid.
Ja, faktiskt. Och det är ju framtiden, alltså vi fan, ja. Vi har överlevt så här länge. Är inte det fantastiskt?
Ja, det är helt sjukt faktiskt. Det är skönt att det är så också.
Ja, och vi har lämnat 2017 bakom oss.
Mm.
Vi hade ju en tanke vid något tillfälle att vi skulle ha världens typ ämne, där vi skulle snacka massor om våra höjdpunkter från 2017, men vi insåg att vi hade ett ganska dåligt år och hade inga höjdpunkter, så vi gav upp där. Eller hur var det nu?
Ja, nej, det är klart
Nej.
att det alltid finns lite guldkorn och roliga saker som har hänt såklart. Men jag vet inte, det är så tröttsamt det där. Jag har inget emot dem som gör det i någon form, liksom, oavsett om
Nej.
det är på nätet i artiklar eller i tidningar och sådär. Det är alltid gött om man kan plocka upp saker som man själv har missat genom att lyssna och läsa. Men Det är ju gjort. Jag har inget nytt att komma med. Jag tror det mesta har sagts redan. Vi är ju sena på bollen redan.
Ja, precis. Vi är ju också typ nästan tre... Eller när det här avsnittet publiceras är vi väl typ 3 veckor in i 2018. Så ja, det känns kanske... Jag hade ju en liten vilja att i och med att vi faktiskt... Och det, vi håller med om varandra om ganska mycket. Men jag tror inte det är jättevanligt att vi har samma favoritfilm från ett år. Men jag tror vi har det i år. Eller förra året.
Jag kommer inte ihåg vad... Ja, just det. Vi har ju...
du säkert, hade gjort en lista också.
Ja, vi har nog pillat ihop varsin lista på Letterboxd.
Ja,
kan jag tänka mig. Jag tror jag hade Logan.
Mm, det hade jag också.
Ja.
Så det är Logan officiellt Podocalypse favoritfilm 2017.
Ja, det kan man utse den som. Jag tycker att det... Jag vet inte, var det ett starkt filmår?
Jag tycker sett till typ blockbuster Hollywood-filmer så tycker jag det var ett ganska starkt filmår. Alltså, de som jag har i min topp 5 tycker jag är liksom riktigt starka kandidater.
Ja, jag hatar att hylla och sätta just blockbuster-filmer högt när jag gör egna såna här personliga listfavoriter. Men jag, när jag går tillbaka och tittar på de senaste åren så är det nästan uteslutande stora, feta produktioner som ligger där uppe. Det är ju jobbigt. Man vill ju vara lite så här underdog indie-snubbe på något alltså, vis.
En av mina största problem är att jag oftast brukar ju lista mina favoriter och sånt ganska strax efter årets slut. Och sen ser jag ju typ indie, många indie-filmer och sånt flera år senare för att jag missat dem helt enkelt. Så...
Mm.
Möjligtvis att vissa skulle smygas upp där, för jag har ju garanterat inte sett allt det som har släppts i år. Det är många filmer som jag tror kan placera sig högt upp, men det...
Men du är lite färsk på det där med Letterboxd, tror jag, va?
För att
jag reviderar ju mina listor allt eftersom jag ser filmer från
men det
åren som går, liksom. Som fjolårets bästa film blir ju en film som jag såg... Nej, inte fjolåret. 2016 års bästa film.
Ja.
Det är ju en film jag såg i fjol, 2017, Arrival, istället för vilken det nu kan tänkas vara, för att den var ju helt outstanding best, tyckte jag, det året.
Så det var ju också då 2016 års Podocalypse favorit, för det är garanterat min favoritfilm från den.
Ja, det ser man.
Så det kanske är vanligare att vi har samma favorit som den andras, liksom. Det var ju ett bra spelår också, 2017, men jag har inte spelat jättemycket spel. Men det mesta jag spelat tyckte jag väldigt mycket om. Så.
Ja, men för mig har det ju varit ett år kanske framförallt sett till spel då, ett år i Nintendo Switch-tecken. För det var väl egentligen den maskinen som fick mig att återta spelandet. Jag har verkligen varit dålig på att spela de senaste åren.
Jag tycker det är ett intressant uttryck. Varit dålig på att spela som nej, men... kan vara bra. Ja. Jag förstår ju vad du menar, men det är inte... Alltså det innefattar någon form av värdering i att liksom, det är bra att spela mycket. Det vet jag inte om det är så här. Men nej.
Ja, men spel har ju varit mitt största intresse sedan jag typ var 13 år. Och jag har spelat extremt mycket med vissa små svackor, men aldrig så stora svackor som de kanske sista 2 åren skulle jag tro.
Nej.
Och jag tycker ju om att spela väldigt mycket. Men det kan ha att göra med att man är småbarnsförälder och sådär, och att spela någonting kräver fokus. Och jag vet inte, det är så himla lätt att bara lägga sig i soffan och titta på typ snooker eller tennis eller någonting. Något sånt där som du bara kan, jag vet inte ens vad jag ser på, jag zonar bort. Jag bara vet inte, jag går ner i någon typ av intellektuell dvala istället. Och det spelar ju mer krävande än så, så att jag tror att det kan ha en stor del till att det har blivit lite mindre spelande.
Det slog mig precis att jag tror nästan det jag saknar allra mest med att titta på tv. Jag har inte tittat på alltså, broadcast tv, eller om man nu ska beskriva det, på nästan 10 år nu. Men jag tror det är Eurosport med snooker och tennis typ, det jag saknar allra mest.
Ja, nej, men du ser. Ja, men det fyller sin funktion.
Ja, precis.
Liksom, det är avkopplande.
Verkligen. Och det är svårt att... Eller, jag har inte ens letat det, men jag tror inte det går att hitta liksom, långa sändningar av det på typ digital form. Netflix har ju inte riktigt snooker.
De har ju inte det, men de har ju Ultimate Beastmaster. Eller vad fan heter det?
Ja, precis. Jag såg ett avsnitt. Det var inte så jättebra.
Det var ju skitdåligt. Men ja. Jag tycker att det fyller samma funktion ungefär. Det,
absolut.
Det tillhör den där relaxing TV-viewing. Ett nytt begrepp som jag myntar precis här.
Ja, just det. Mm. Ja. Men ja, det var ju ett tag sedan sist vi hördes i radiosammanhang, och vi har i alla fall fått en kommentar sedan dess.
Mm. Vi har nog fått lite fler på de första avsnitten som vi ignorerat. Jag har glömt, jag har nog hittat dem inte i det här ständiga bruset av vårt flöde överallt.
Nej, jag är ju så extremt handikappad när det är sociala medier också, så jag vet inte. Jag kopplade precis mitt Instagram-konto till Twitter och insåg efter några poster att det enda den postar då är typ en kort sammanfattning och sen en länk till Instagram. Det var ju inte så jävla kul. Fan, vill följa mitt Twitterflöde när det bara är så här typ 5 ord och sen en länk till något annat.
Mm, ja, men de hugger av meningar abrupt.
Ja, precis. Ja.
Taskigt. Ja. Men vad är det som har sagt något då?
Ja, det var ju du som letade upp som det hade inte jag hittat. Men Soundwave, eller Dude Wag, eller hur man uttalar hans namn.
Jag tror det är exakt så.
Okej, okay. Vad nice. Det är ju en gammal kärlyssnare sen farfarsparadoxen tiden och sånt också. Som vill att vi ska avhandla lite schysst cyberpunk. Och det tänkte vi göra. Det vill jag också göra.
Mm.
Kanske inte det här avsnittet då, eller... Det blir inte det här avsnittet, men någon gång framöver.
Ja, lite cyberpunk-influenser finns det i det avsnittet, tror jag.
Okej, ja, det gör det.
Eller ja, det tycker jag. Ja, som berör samma teman i alla fall.
Inom sci-fi. Och han tyckte också att han svårt för Kylo Ren. Tacka vet jag, Sirvan. Vader i Rogue One. Och Vader i Rogue One är ju helt fenomenalt häftig. Det håller jag med om. Men Kylo Ren är väl lite en annan. Jag gillar ju verkligen Kylo Ren. Men mycket på grund av att han är något helt annat än vad Darth Vader är.
Men jag förstår Soundwave också. Alltså, det är ju en helt som du är inne på. Alltså det är, och ja, det verkar ju vara många som... Eller ja, folk delar in sig i olika läger vad gäller Kylo Ren också. Känns det som. Vissa hatar honom och vissa tycker han är en suverän antagonist. Så att, ja...
ja. Och det, som Soundwave inne på, alltså att han skulle gärna vilja gilla honom, och det är väl lite där man tycker om honom. Alltså man tycker om honom för att han är en väldigt bristfällig och ganska så typ tragisk och lite trasig karaktär. Det är väl det som gör honom intressant, tycker jag då. Men jag förstår också att det kanske inte är det roligaste man kan tänka sig hos en antagonist.
Sa jag inte det? Jo.
Ja.
Jaha, jag trodde du ville rätta mig.
Nej.
Ja, men det är svårt det här med protagonist och antagonist. Det är lätt att blanda ihop. Det har jag säkert gjort någon annan gång.
Ja, okej. Okay, ja. Ja, nej, jag tror absolut att du sa antagonist också.
Ja, vad skönt. Sen har vi andra sociala nyheter, va?
Just det har vi.
Vi har ju snöat in på att vi ska bli rika nu på
Lokalis. Eftersom vi, när vi har så här starkt flöde med typ nästan ett avsnitt i månaden, så måste vi liksom ta tillvara på det. Och, ja.
Man kan se det så här då i alla fall. För det första så är det ju, vi har startat en Patreon-sida.
Mm. Och det är ju... Du primärt, jag ska inte ta någon cred på
det. Jag gjorde det som ett roligt experiment till att börja med. Den har legat där jättelänge. Innan Podokalyps faktiskt.
Ja.
Men hur som helst. Och det är ju för det första så kostar det lite pengar att göra den här skiten. Eller skiten, det är ju bra grejer. Vi ska sälja in det här nu, såklart.
Ja.
Men...
och göra så här fantastiskt bra podcast kostar pengar.
Ja, men absolut. Ja. Men också för att kanske göra saker som är lite utanför boxen.
Mm.
Som kan kosta lite pengar. Köpa in grejer eller... Vi får väl se när du flyttar hem till Sverige. Man kanske kan försöka att träffa, spela in live och liknande saker.
Jag tänkte annars säga så här... finansiera en resa för dig hit. Så här, så
nej, men det vore ju ännu bättre. Jag är på. Det får bli nästa delmål. Eller vad kallas det? Jag är
precis,
så...
exakt. Jag så här, få Ljungström till Cambridge och spela in på en stökig pub någonstans.
Mm. Ja, men det låter väl lockande, eller hur, kära lyssnare? Nej, men alltså, alla kanske inte vet vad Patreon är. Vet du vad det är?
Patreon är väl helt enkelt en plattform för att man kan välja att ge lite pengar, antingen typ, det beroende på vilket projekt, antingen per publicerad sak eller per månad eller lite olika. Så ger man en liten slant så att man, för att man vill stötta dem och kunna fortsätta göra det de gör.
Mm. Ja, men lite så. vi kommer nog förmodligen finnas kvar oavsett om vi kommer bada i pengar eller inte.
Ja, precis.
Sen är det så också att är man en Patreon så kan man vara med och påverka. Vi kommer lägga upp lite omröstningar också, eller polls eller vad man kallas det. Där man kan rösta på lite olika samtalsämnen i programmet och sådana saker, om man känner för det.
Just det.
Så att vi kan gå in och kika i alla fall, tycker jag. Vi har väl inte lagt upp så mycket liksom delmål. Det har inte runnit till riktigt. Vi har inte utannonserat det tidigare heller. Men är ni sugna på att stötta oss och bidra med en liten slant, så är ni välkomna att göra det. Och vill ni inte det, så går det också bra.
Precis, då skippar man det och så kör man vidare ändå. Ja, just det. Och sen så finns vi på, om man gillar att följa podcast via YouTube. Jag vet inte varför man gillar att göra det, men om man gör det, om man är en av de här få konstiga människorna som gör det, så finns vi där också numera. Det går nog bara gå in på YouTube och söka på Podcalypse, så finns de senaste, eller alla avsnitt som vi har släppt än så länge där också.
Det tycker jag var ett bra initiativ. Men det är väl väldigt populärt? Eller?
Ja, det verkar vara.
Varför
det.
Varför är man konstig, menar du?
Nej, jag menar inte att man är konstig. Det jag tycker att YouTube som plattform, om man inte har, om man inte bor i USA och har den här YouTube Red-prenumerationen, så kan man ju inte lyssna på en, eller kan man inte ha, man kan inte ha igång en YouTube-video utan att också ha YouTube-fönstret öppet. Nu tänker jag primärt på mobila plattformar. Men så man måste liksom ha skärmen igång för att kunna lyssna på. Så det är väl det som känns konstigt när det inte finns så mycket videoinnehåll. Men alltså, nu kanske folk inte bara lyssnar på podcast via sin mobiltelefon som jag gör, så det kanske bara jag som är begränsande och sånt där. Jag tyckte det var kul i alla fall att rendera ut lite avsnitt och sen ladda upp typ 18 gig på en 0,8 megabit lina som tog typ 4 dagar och sånt. Men det kom upp till slut i alla fall.
Ja, men det är ju ett projekt liksom.
Ja, precis.
Som man får se det. Det är roligt. Roligt med projekt.
Så är det ju. Och på tal om projekt så kommer vi också nu från och med det här avsnittet och då 6 avsnitt framöver att snacka om Black Mirror i slutavsnitten.
Mm.
Och då gå in riktigt spoiler riktigt på ett avsnitt per podd. Och det här poddavsnittet så ska vi snacka om USS Callister, det första i den här senaste säsongen av Black Mirror.
Säsong 4 är det väl, va?
Det är säsong 4, precis.
Mm, för er som vill ha koll på det. Men vi kommer förvarna innan vi börjar prata om det, och vi har lagt det som sagt som det sista ämnet i den här, i det här avsnittet, så har ni koll på det. Om ni vill se det och inte vill bli spoilade, så kan ni stoppa där, titta på avsnittet och lyssna vidare på oss därefter.
Och det kan vi säga redan nu, att jag skulle ge en rekommendation att oavsett om man har sett Black Mirror tidigare eller inte, så tycker jag nog att den här säsongen är nog lite mer lättsmält än vad de tidigare har varit. Den är inte, nu har jag inte sett hela säsongen och jag ska inte spoila någonting om vad det handlar om eller sådär, men de första två säsongerna särskilt var ju extremt ångestframkallande. Den här är inte riktigt lika, så om man nu är lite sugen på Black Mirror och ges in, så skulle jag nog säga att den här säsongen är en ganska bra ställe att faktiskt börja på. Och Netflix har ju faktiskt till och med sorterat dem så att den senaste säsongen är det första man börjar spela upp om man sätter igång serien och inte har sett den förut.
Okej, vilka fulingar.
Ja, det är lite intressant. Jag hade en lång konversation med en person som inte fattade någonting vad den pratade om när den pratade om det första avsnittet, och det visade sig vara det första avsnittet i säsong 3. Och jag trodde att han pratade om det första avsnittet i säsong 1.
Ja, men det ska bli intressant att följa dina åsikter också. Jag har åsikter om vad som var bra och mindre bra med den här säsongen som helhet också. Men det kommer vi till om 6 avsnitt.
Precis. Just det.
Framförhållning har vi.
Ja, exakt.
Men innan dess så ska vi prata om något som berör Black Mirror lite grann, eller hur?
Mm, nämligen brittisk sci-fi. Alltså Black Mirror som vi vet om är ju gjort av en britt vars namn fly mig just nu. Jag kommer snart ta reda på det. Men ja, och det finns ju en massa annan bra sci-fi från Storbritannien. Alltså en av stora anledningen till att jag ville snacka om det här är att jag stötte på två stycken väldigt nya serier som är producerade i Storbritannien. Den ena som är väldigt sci-fi, den andra som tror försöker rida på vågen av att sci-fi är väldigt populärt. men inte är så jäkla sci-fi alls. De här två serierna är dels Philip K. Dicks Electric Dreams och den andra heter Hard Sun. Känner du till någon av de här serierna?
Hard Sun såg jag för en timme sedan innan det här avsnittet.
Okej, okay. Det första
avsnittet. Eller ja, första avsnittet då. Finns på SVT just nu.
Okej, okay, just det.
Den går på SVT, de har sänt precis första avsnittet.
Ja, precis. Och det, jag tror att alltså, här i England så släpptes alla avsnitt på en gång. Jag vet inte riktigt om det brukar vara så, men BBC i alla fall. Även om det gick vecka för vecka på BBC så fanns alla avsnitt tillgängliga på deras, deras tjänst. Vad tyckte du om första avsnittet?
Jag hade aldrig hört talas om den innan du skrev det i våran avsnittstext här inför det här avsnittet. Men jag gillar det faktiskt. Jag vet inte, det är ju en, alltså det är ju någon typ av sci-fi deckar disguise eller vad ska man säga? Alltså en konspirationsthriller drama.
Ja,
med alltså, små inslag. Men det är ju svårt att säga, så alltså, jag har sett piloten. Jag kan inte avgöra riktigt vad det barkar. Så att...
Nej, det som jag har sett, det finns 6 avsnitt. Jag tror hela säsongen, första säsongen är 6 avsnitt. Jag har sett 3 avsnitt. Jag ska säga att jag upptäckte den via att jag såg en stor typ plakat, stor annons här i stan, bara i Cambridge. Och då stod det liksom Hard Sun. Pre-apocalyptic crime drama, alltså pre-apokalyptisk kriminaldrama, och det tyckte jag lät, det låter ju ashäftigt, vad fan, vad är det för någonting liksom? Och som du är inne på, så första avsnittet är det så här konspirationsteori, lite någon form av liksom sci-fi och sånt. Jag ska inte spoila någonting, men jag kan ju säga att det som byggs upp i första avsnittet är bara för att locka in folk.
Okej.
Okay. För alltså i alla fall de två avsnitt till jag sett efter det, det är, skulle kunna vara vilken kriminalserie som helst. Och ganska kass sådan.
Aj.
På det också. Så jag blev tyvärr jättebesviken och efter 3 avsnitt så var jag såhär, nej, fan, ta den här serien. Oj, nu snackar min Alexa med mig, tror jag.
Mm.
Ja, spännande.
Vad vill hon?
Han. Jag vet faktiskt inte vad hon ville. Men ja, en liten cameo från min Alexa. Ja, för de som inte vet så är Alexa Echo Amazons motsvarigheter, samma så här Google Home. Ja, nu snackar hon igen. Jag ska nog inte nämna namnet som jag sagt några gånger nu eftersom då börjar den lyssna. Ja.
Ah.
Yes, när jag säger det namnet som jag nu har upprepat några gånger och inte ska säga igen, så börjar den lyssna och sen så försöker den göra någonting. Jag hörde dock inte riktigt vad den svarade.
Men det här känns ju ändå lite, det faller in i temat rätt så bra.
Faktiskt. Det är lite sci-fi. Ja. Nej, jag blev i alla fall väldigt besviken på den här serien, tyvärr.
Trist. Alltså, jag tyckte ju att den lovade gott. Den hade precis någonting, definitivt.
Exakt. Tyckte jag också, men ja. Och det kanske blir att den återgår till det senare, men...
Ja, men det känns ju lite så här, om det är 2 avsnitt som är riktigt dåliga, så det känns det som bortkastad tid ändå. Alltså, jo, den är ju bara 6 avsnitt, jag vet inte om,
precis,
om de efterföljande väger upp. Inte för jag ska ta dina ord som lag på något vis, men vi brukar ju,
nej,
dela smak.
Alltså, gillar man brittisk kriminaldrama och gärna med i så fall med karaktärer som typ inte alls skulle fungera som poliser eller detektiver på riktigt, utan bara tar saken i egna händer och gör helt konstiga saker. Om man gillar den typen av brittiska kriminaldrama, så tror jag nog man kan gilla den här serien ändå. Mm. Men ja, det var inte riktigt det jag var ute efter. Desto bättre tycker jag Philip K. Dicks Electric Dreams är.
Den har jag inte sett däremot.
Nej, jag vet faktiskt inte riktigt vad det är. Jag köpte de 6 första avsnitten, det är 10 avsnitt i den här första säsongen, men jag köpte de 6 första avsnitten från iTunes faktiskt. Jag har aldrig köpt tv-serier därifrån förut, men ja, den fanns antingen att streama via Channel 4s streamingtjänst, som är en av de absolut sämsta som någonsin har gjorts. Det är extremt låg bitrate och det är reklam hela jävla tiden, så jag valde att köpa dem istället.
Vad sa du nu, via Amazons?
Nej, Channel 4.
Ja, men den har jag också abonnerat på, bara för att se den som vi kommer in på sen, den serien.
Okej, okay, ja.
Den gick där också, väldigt mycket bra brittiska serie.
Just det, ja precis. Ja, exakt, jag vet vilket du menar. Men ja, den här i alla fall, Electric Dreams, är ju då baserat på Philip K. Dick, som de flesta antar känner till. Väldigt välkänd science fiction-författare.
Mm.
Som inte är britt dock, men ja, den här serien är brittiskt producerad. Det är baserat på 10 stycken av hans short stories, så varje avsnitt är precis som Black Mirror. En antal, liksom ett eget helt sammanhängande med unik casting. Det är liksom ingenting som de har med varandra att göra, mer än att det är science fiction då. Och av de här 10 avsnitten som, eller av de här 6 avsnitten jag har sett, så tycker jag att i alla fall hälften av dem var riktigt bra, och de andra 3 var liksom ändå intressanta och okej. Och vissa av dem var väldigt välproducerade, tyckte jag. Om den dyker upp i Sverige, vilket jag hoppas att ni gör, så rekommenderar jag verkligen att man tittar på den.
Ja, den finns ju på Viaplay. Jag tror till och med den finns på HBO Nordic. Kan finnas på Amazon. Okay. I Sverige också. Ja. Jag tror att det var många som... Det var någon jävligt billig serie. Det verkar som att det är ingen som har någon äganderätt på det sättet. Eller köpt någon exklusiv rättighet till den.
Nej, precis.
Viaplay är jag helt säker på. Men jag har fan för mig att jag sett den på flera av de tjänsterna jag använder.
Ja, alltså det är ju ett riktigt härke kring... Eller ganska så konstigt hela... I England så äger Channel 4 rättigheterna. Så är det bara de som får sända den. Eller streama den. Men sen kan man köpa avsnitten. Men Amazon i England säljer bara 2 av de här avsnitten. Avsnitt 5 och 6.
Mm.
Medans iTunes säljer allihopa. Och i USA skulle egentligen serien sändas på AMC. Som är, vad är det, Walking Dead och de här. Mm. Ganska stora. Men de drog sig ur innan de skulle börja sända den. Och sen så köpte Amazon rättigheten att sända den i USA. Så i USA är det Amazon, och i England är det Channel 4, och i övriga världen är ingen aning om riktigt. Oavsett vilket så är det, alltså det är liksom inte lika mörk som Black Mirror, men det har, alltså något avsnitt utspelar sig helt och hållet på rymdstation, något avsnitt utspelar sig bara liksom i en stad med en person som verkar dagdrömma på ett konstigt sätt, och liksom det är inte så mycket sci-fi-inslag med att saker är konstigt. Så det är en ganska bra blandning, tycker jag. Väldigt bra musik, tycker jag. Det är Harry Gregson Williams som har komponerat. Så.
Det är verkligen inne med antologiserier just nu. Och då tänker jag liksom inte bara typ på American Horror Story och sånt, utan med helt fristående avsnitt. Det kommer väldigt mycket. Channel Zero heter den så. Som är väl mer än skräckbaserad, som bygger på creepypasta-figurer. Det vill säga internetmonsterfenomen. Sen har vi en annan som... vad heter den då? Som jag har sett. Den är väldigt Twilight Zone i alla fall. Och det är ju visserligen de här andra också kanske lite grann. Men hade ett jättebra tidsresaravsnitt. Men är verkligen upp och ner. Och rätt så kända skådisar. Men den är väl väldigt mycket mer Twilight Zone, som sagt. Det kan handla om vad fan som helst. Oftast är det utomjordingar och väldigt mycket som är quirky grejer kanske.
Det var en Channel Zero.
Nej, inte Channel Zero. Nu pratar jag om en annan som jag inte kommer ihåg titeln på. Jag googlar under tiden här sen. Du skulle googla nice. På Black Mirror-skaparen också, så vi får googla efter vartannat här.
Charlie Broker är det som har gjort
just det,
Black Mirror.
Precis.
Och som vi kommer inte snacka så mycket Black Mirror nu, eftersom det blir mycket mer sen när vi går in på och snackar om avsnitten. Och sen, när vi har kollat klart på den här säsongen, där vi säkert snackar mer om det. Men om vi ska gå in lite mer på riktigt bra brittisk sci-fi, så tycker jag att nästan liksom det absolut bästa som har kommit ut, utöver kanske Black Mirror då, som väl håller ännu bättre, är den fantastiska serien Utopia.
Mm.
Som du rekommenderade för mig för många, många år sedan. Men det aldrig blev av att jag såg den, eftersom det inte fanns något bra sätt att se den. Och sen så var det nog när... Frågan är när... Ja, det var nog när jag flyttade hit till England som jag köpte serien på Blu-ray för att se den. Och den är ju helt fantastisk, verkligen.
Ja, jag tyvärr... Jag följde den på Channel 4 när den gick då via den streamingtjänsten. Problemet var ju att jag missade ett avsnitt i början på säsong 2. Och kände att, nej, jag vill inte hoppa. Det går inte att hoppa över ett avsnitt i den här serien som ändå är en följetong.
Särskilt inte det avsnittet, kan jag säga. Det är väl typ det viktigaste avsnittet i hela serien. Så, ja.
Men första säsongen var ju superbra.
Och nu alltså, ja, det är ju välkänt för dem som letar upp den här serien. Det var ju tänkt att bli en tredje säsong utav de här två säsongerna, men tyvärr så lades den ner. Det planerades göra en remake med David Fincher i spetsen i USA.
Nej, just det.
Den blev aldrig av heller tyvärr. Så vi får tyvärr inte se liksom något mer av den här. Men jag tycker fortfarande att de här två första säsongerna, som alltså den är ju väldigt mörk, nästan ännu mer så i andra säsongen om jag minns rätt. Men väldigt häftig också. Alltså, för de som inte känner till den så är ju väl grundpremissen lite så här att det är en person i början av första avsnittet som har en serietidning. Han blir dödad på grund av att han har den här serietidningen, och sen så får vi följa några personer som lite lustigt blir inblandade i den här historien och ska försöka lista ut vad tusan är det med den här serietidningen, och kanske framförallt serietidningens skapare som gör att folk dödar för att få tag på den här förlorade numret av Utopia-serietidningen. Och det här leder till konspirationsteorier och science fiction-inslag av olika sätt, väldigt intressanta, konstiga karaktärer och mycket mörker.
Ja, men den är rätt så unik också tycker jag. Alltså den är annorlunda. Och sen finns det ju några karaktärer som man bara älskar. Jag tänker framförallt då på en antagonist i en gul skinn jacke liknande.
Precis.
Han är ju helt underbar faktiskt. En av de bästa och underligaste antagonister jag sett liksom i tv-rutan.
Verkligen. Han är också med i den brittiska adaptionen av Äkta människor som heter Humans. Och spelar jättebra där också, men en väldigt annorlunda roll. Men ja, jag tycker han är fantastisk i, precis som du är inne på, så tycker jag också att han är, och han har en väldigt härlig story arc också, så jag tycker absolut att du ska försöka hitta den andra säsongen, alltså, för jag tror du kommer, gillar du första så kommer du älska andra.
Hur, alltså, går den ens, så kan man känna sig tillfredsställd, eller är det liksom cliffhanger slut? Det kan du avslöja tycker jag, utan att spoila.
Jag tycker att både första och andra säsongen har det här liksom känslan av att okej, det här det är en avslutad story arc som har hänt just nu, men det finns mycket mer. Andra säsongen är ännu mer så än första, att det liksom, du har mer eller mindre fram tills bara några minuter på slutet, så är det så här, okej, ja, nu fick vi ganska mycket avslut, och sen händer någonting som är så här, okej, nej, det finns mycket mer här också. Och tyvärr så är ju den grejen som de liksom lite kickstartar där, är ju jätteintressant tycker jag, och liksom tror jag skulle bli helt fenomenalt bra. Så det är klart det besvikelse att se klart det, men det är ändå, alltså, jag tycker den är så pass jävla bra och har ett tillräckligt avslut för att man ska känna att men det här är ändå värt att se. Och andra säsongen binder ihop väldigt mycket och gör väldigt mycket så att första säsongen känns ännu bättre när man, jag har faktiskt sett om den en gång nu också. Säga ska väl att vill man ha den på Blu-ray så har den bara släppts i Tyskland säsong 2. Så säsong 2, vill man ha den så får man köpa den tyska Blu-rayen. Det gjorde jag.
Smidigt. Men det kanske finns engelsk undertext på den. Nej. Bara tysk dubbad. Tysk version.
Nej, den är inte tysk dubbad.
Ja, men vad fan, de dubbar ju allt där ju.
Ja, precis. Det finns tyskt ljudspår också, men du har ju, som tur var, med Blu-ray så får du faktiskt plats med ett antal ljudspår, så de har faktiskt det originalljudspåret också. Jag hade nog inte tyckt att den var lika bra med att kolla på den på tyska.
Nej, det finns någon risk för det.
Jag kan inte så mycket tyska. En sak som jag också älskar med den här serien och som leder oss jättesnyggt in till en annan bra serie är ju att soundtracket är av kompositören Cristobal Tapia de Ver, som jag totalt massakrerar hans namn nu. Han gör helt, alltså det jag tycker, särskilt i Utopia, så soundtracket fyller en väldigt stor roll liksom i skapen här lite konstiga, lite så här obekväma känslan som man hela tiden befinner sig i. Men han har också skrivit soundtracket till Dirk Gently's Holistic Detective Agency på Netflix. Och ja, den, jag vet inte om du har du sett den på Netflix? Den,
ja, första säsongen.
Samma här, jag har inte hunnit se andra än. Och det är ju, nu är ju Dirk Gently's Netflix-serien är ju USA-producerad, men originalverket är ju Douglas Adams, känd från Hitchhiker's Guide to the Galaxy.
Jag har läst båda böckerna. Alltså okay. Dirk Gently's Holistiska detektivbyrå och T-Dags för dystra själar.
Ja, den är ju en bok två böcker som jag är väldigt sugen på att ge mig på faktiskt. Jag håller just nu på för fjärde gången läsa första Hitchhiker's Guide to the Galaxy.
Oj, de flyger man igenom, de är ju så underhållande.
Precis, jag lyssnar faktiskt på den innan jag går och lägger mig, för det är väldigt så här, jag har Stephen Frys inläsning av första som ljudbok, och det är helt underbart att lyssna på innan man somnar. Så när jag lyssnat klart på den igen, så kanske jag ger mig på Dirk Gently. Jag tycker tv-serien är helt fenomenal. Mm. Alltså första säsongen.
Men det ska man ju säga också. Det finns ju nästan inga likheter alls. Det är liksom mest påskägg. De slänger in som är liksom delar av böckerna.
Mm.
Nu var det väldigt länge sedan jag läste böckerna i och för sig. Men det är ju det är helt skilda historier. Det är, handlingsmässigt är det ingenting som är direkt likt så.
Just det. Men vilket gör det nästan ännu mer lockande, eftersom jag gillar Douglas Adams, och jag tycker att tv-serien är i alla fall det som
har plockat från det. Tonen finns ju där. Det är ju definitivt liksom engelsk, eller brittisk humor i stil med Liftarens guide till galaxen.
Just det.
Det tycker jag definitivt. Men den här är ju väl amerikansk, ja.
Precis. Egentligen. Netflix-serien, och det kom även en brittisk tv-serie någon gång förr i tiden.
Ja, just det, precis. Jag såg piloten.
Okej, okay. Jag har inte sett någonting av den.
Ja. Den var ju väldigt mer återhållsam och lågmäld än vad det här är. Den här är ju rätt så urflippad egentligen.
Ja, det tycker jag att den är.
Men på ett bra sätt, alltså.
Absolut.
Ja. Ja, men jag är peppad på att se säsong 2. Jag hoppas att den är lika bra.
Mm. Ja, jag har väldigt höga förhoppningar på den, så vi får se. Risk för besvikelse såklart, som alltid när man har för höga förväntningar. Ja. Något som jag inte blev så besviken på dock var just den brittiska tv-serien av Hitchhiker's Guide to the Galaxy, som väl är från typ 79 eller 80 och sånt.
Blir du inte besviken på den?
Nej, jag tycker den är fantastisk.
Jaha.
Har du sett den?
Ja, jag minns den som fruktansvärd. Det var väl nästan en tv-film var det väl egentligen? Eller var det en tv-serie?
Ja, precis. Det är 6 avsnitt på typ lite drygt en timma styck eller något sånt. Så det...
Ah, okay,
nej, ja. Nej, en halvtimme styck kanske de här förresten. Så, ja.
Jag för mig att den fanns i färre delar, men jag vet inte. Jag kanske har blandat ihop det.
Jag köpte den på DVD, och jag tror att DVD-releasen har lite längre avsnitt. Något sånt kanske, jag är inte säker. Men ja, den är ju inte bra, det ska jag inte säga. Men den är jätterolig. Och specialeffekterna är ju helt fenomenala. Det är mycket så här vektorgrafik, alltså typ grönt på svart. Väldigt så här, alltså det känns liksom lite alien, lite sent 70, tidigt 80-tals sci-fi som sig bört. Och sen så tycker jag att alltså, den är ju extremt trogen böckerna.
Jo, men precis. Det är, till skillnad från den Hollywood-filmen som kom, vad kan det vara, 15 år sedan eller något sånt där. 10 år sedan, 15.
Ja. Ja,
den följde ju liksom första 20 minuterna ungefär, och sen så körde den sitt eget race, och så fanns det liksom som sagt lite instick av det som återfinns i böckerna. Men, eller i mitt fall boken, jag tror jag bara haft Liftarens guide till galaxen i samlingsvolym.
Ja, det är väl egentligen samma för mig, men jag har faktiskt aldrig läst med den första boken, det kanske man inte ska säga, det är som svära, men ja. Jag har bara läst första delen.
Den går lite upp och ner tycker jag. Eller ja, böckerna då. Det är vissa som är... Men det finns ju extremt mycket roliga saker som händer i de senare böckerna, definitivt. Men jag förmår nog att jag tycker att den första delen är vassast, kanske.
Mm. Ja, alltså, den första delen, jag tycker ju det är ju Douglas Adams och Terry Pratchett som är de enda två författarna som verkligen har fått mig att i läsande bokform fått mig att skratta rakt ut flera gånger. Så det är någonting med brittisk fantasy, brittisk sci-fi humor som
men det är rätt torr humor på något vis, och väldigt mycket verkligen. Så här ordmedveten humor, lite man leker lite med meningar och ord och så där på.
Precis.
Men ja.
Jag tänker till exempel i Liftarens guide till galaxen, jag tycker nästan en av de roligaste scenerna är den här, när man får följa den här valens tankegång. Det är en val som manifesteras i luften, och så alltså hans existens börjar uppfatta sin existens på väg ner liksom till sin säkra död, och det är bara så tragiskt men komiskt och
väldigt oväntat. De gör ju ett försök till att efterhärma det här i den där Hollywood-filmen. Jag tycker de misslyckas väldigt kapitalt, ärligt talat. Mycket sånt som det blir så platt i filmformat när man ska beskriva det bildligt liksom.
Precis, det är kanske det som jag kan göra att jag gillar tv-serien ganska mycket också, eftersom det är rätt mycket som återberättas av en berättarröst. Och det är liksom, det påminner väldigt mycket om att lyssna på ljudboksvariant av, fast med lite visuella bilder till.
Nej, men ja, det finns så många liksom meningsuppbyggnader som bara man bara måste läsa om en gång till. Vad fan är det jag läser? Som till exempel, jag minns något klart och tydligt precis i inledningen av första boken, när vagonskeppen anländer till jorden. Och då beskrivs de som hängande tegelsten. Eller vänta nu. De stannade upp och blev hängande i luften. Precis som tegelstenar inte gör. Liksom. Något åt det hållet. Jag uttryckte det säkert helt. Men liksom det är så här, va? Vadå?
Mm.
Man beskriver som tegelstenar, men något som tegelstenar inte gör. Det är liksom så där, väldigt mycket sånt så här, ordtrolleri på något vis.
Ja.
Nej, det gillar jag. Men det går ju liksom inte att återföra riktigt på vita duken, kanske.
Nej, precis. Jag förstår att den är en svår bok i verkligheten.
Men om vi ska återgå till det övergripande temat för det här ämnet, alltså brittisk sci-fi, vad står det för? Eller vad är det som kännetecknar, tycker du, brittisk sci-fi? Är det just det här vi är inne på? Att det kanske är torrare eller mer lågmält än amerikansk sci-fi då till exempel, eller?
Ja, alltså det är väl liksom två stycken, om jag tänker på brittisk sci-fi så är det ju två olika grupperingar. Den ena är liksom det är typ interperspektiva mörkret som vi ser i Black Mirror, Utopia, Humans, och den fantastiska liksom torra humorn från Hitchhiker's Guide to the Galaxy eller Dirk Gently. Även Doctor Who slängde med där på ett hörn, och det är väl brittisk sci-fi, även om det på många sätt och vis mer är en sagobok i tv-form eller sånt kanske. Jag vet inte riktigt hur man ska beskriva Doctor Who. Men så och alltså, jag har svårt att liksom jämföra det direkt med att det liksom skulle vara något så här specifikt med brittisk sci-fi som inte återfinns i till exempel amerikansk sci-fi eller till och med svensk sci-fi, men jag tycker väl att att man hittar ganska många av de här vi har nämnt nu i alla fall. Det finns många guldklimpar som verkligen tappar in i det här.
Jag tycker väl att det kan åtminstone kännetecknas av att det är lite babbligare. Att man går lite mer in på djupet. Det är inte riktigt lika in your face som jag tycker att det kan vara i de amerikanska tv-serier som behandlar liksom sci-fi som ämne eller som genre.
Mm.
Men det har ju ändrats lite de sista åren om man åtminstone tittar på de mer moderna sci-fi-serierna som är producerade i USA. Som till exempel Westworld och sånt där. Så det finns ju sci-fi-serier som verkligen har djup och som verkligen inte bara är explosioner och coola robotar och så.
Nej, precis.
Det är ju lustigt att nämna det här i samma andetag som vi nyss nämnde Doctor Who i och för sig då, som är brittisk. Men
precis.
Det är precis det handlar om.
Ja.
Men jag tycker bara att alltså, det är ju kanske mer fokus på lite eftertänksamhet i brittisk sci-fi. Och att det ofta finns någon typ av torr, sån här gammal klassisk Monty Python-brittisk humor. Jag tänker på serier som Misfits till exempel. Som kanske inte är nästan mer av en superhjälte sci-fi-serie. Men också i... Ja, vad fan heter den nu då?
Being Human, kanske?
Ja, precis. Mm. Precis det jag tänkte på faktiskt. En varulv och en spöke och en vampyr och allt vad det är. Som bor tillsammans i en lägenhet någonstans i London.
Just det.
Som också känns väldigt så här babblig.
Ja.
Men jag tycker ofta det är lite så. Att det är kanske mer fokus på karaktärsutveckling i brittiska serier än i... Alltså, inte alla, men i merparten av många amerikanska sci-fi-skildringar. ska vi kanske börja avrunda med våra intryck av USS Callister och
yes.
det första avsnittet i våran lilla Black Mirror-cirkel. Eller vad kallar vi det här segmentet?
Ja, det tycker jag.
Mm. Så vi kan väl lika gärna säga tack och hej till er som inte är intresserade av att lyssna på oss förrän ni har tittat på det här avsnittet. Finns som sagt, precis, på Netflix att streama, och det är säsong 4 avsnitt 1 som vi ska prata om och prata sönder, förhoppningsvis. Exakt. Så till er som stannar,
ja.
Vad handlar avsnittet om och vad tyckte vi?
Alltså jag skulle bara vilja jättekort här, och det här blir kanske konstigt om man har sett Black Mirror i fel ordning. Men om man har sett Black Mirror i rätt ordning så vet man vad avsnittet San Junipero handlar om, som ju är ett avsnitt från förra säsongen. Och jag har bara sett en massa nyhetsartiklar på sistone som diskuterar om det skulle vara så att Ross från Vänner skulle ha förutspått San Junipero-avsnittet. Och vi behöver egentligen inte gå in på vad det handlar om. Ni som har sett San Junipero vet vad det handlar om. Och det finns ett avsnitt av Vänner där Ross mer eller mindre pratar om det konceptet. Men jag tycker det bara är så jävla löjligt att han skulle ha, att det skulle vara första gången som någon kom tanken. För San Junipero-temat, alltså som det handlar om, det är ju ingenting, det är ju inte nytt någonstans. Alltså, digitalt liv liksom. Att leva vidare i det digitala. Det är ju, ja, nej.
Ja, det har väl funnits på tapeten så länge som digitalisering av olika medier och saker har funnits, kanske.
Precis, så att en tv-serie från 90-talet skulle på något sätt ha hittat på det så här. Och det är till och med, här dykt till och med gått så långt att i en intervju med skaparen av Black Mirror, som jag glömde bort namnet igen på, när Charlie Brooker, där de frågar honom så här, hej, fick du den idén därifrån? Och han liksom bara så här, ganska så snällt så här, bara, men nej, alltså, jag tror inte det var första gången det nämndes där. Alltså, om jag fått det någonstans ifrån så är det väl kanske liksom tidig science fiction-litteratur i så fall. Vilket ju var ett väldigt snällt svar som borde varit, här, bara, är du helt jävla dum i huvudet? Det är klart att jag inte fick det därifrån. Men nu snackar vi USS Callister. Ja, alltså, jag gillade avsnittet. Det är ju väldigt, väldigt påkostat. Det är ju extremt välproducerat. Black Mirror i, alltså, historiskt sett har ju varit väldigt välproducerat, men har ju ändå inte varit så påkostade. Alltså, det mesta har ju ändå rört sig i något som är ganska nära vår verklighet. Men det här går ju all out, Space Odyssey.
Mm.
Ja.
Ja, det fanns ju en del i redan säsong 3, tyckte jag, som kändes, alltså, det var i alla fall var lite CGI och sådana saker. Och det har väl, ja, återfunnits i tidig säsongen, men fast det har ju ändå varit, känns ju definitivt mer påkostat sen Netflix köpte rättigheterna, absolut, tror jag.
Så har det varit. Och, nej, men så jag var väldigt glatt och överraskad där. Alltså, det finns ju extremt många intressanta teman i det här avsnittet. Men jag skulle nog säga att jag tycker nog inte att det är ett av de starkare avsnitten.
Nej. Det tycker inte jag heller. Många är ju eld och lågor, men det handlar väl om nörderi liksom. Alltså att det är en verklig crowd pleaser. Det är ju vad sci-fi-tuntar som du och jag vill ha på något vis, tror jag. Och definitivt Trekkies och liksom Star Trek-fantaster vill ha. Men men alltså det fanns ju många intressanta som du är inne på också. Så är det banor och intressanta ämnen och så som döljer sig i avsnittet, men utförandet tycker jag väl kanske inte är, alltså, så jävla superintressant. Jag vet inte.
Nej, alltså jag tycker det är på tal om liksom att folk är lyser kring det, alltså det var ju någon intervju jag läste där regissören har av sig, Tob Haynes, på frågan om så här, skulle du vilja göra en hel tv-serie av USS Callister? För det slutar ju ändå avsnittet på ett sätt som skulle kunna ge upphov till att, ja, men okej, nu får vi en tv-serie så vi får följa hela deras äventyr i den här digitala rymdvärlden liksom. Jag personligen känner så här, okej, och kanske, men jag skulle inte säga att det är, alltså,
nej, men då är det ju inget, då finns det ju inget, nej, men alltså skulle vi få göra det, då finns, alltså, jo, Jag kan tycka att det finns en kul infallsvinkel med att det är alltså digitalt. Riktiga människor som sitter på andra sidan och agerar digitalt. Alltså att de styr skepp i spelet då, eller ja, i den här betan eller i det här Space MMO eller vad det ska föreställa.
Mm.
Det tycker jag kan bli en intressant twist på det hela. Men annars är det som vad som helst liksom som är Star Trek-relaterat.
Ja. Precis.
Men jag vet inte, jag kanske är tråkig. Det kanske finns fler. Men jag menar, det finns ingen anledning till att göra någonting som redan har gjorts tidigare. För så bra är det ju inte som en Star Trek. Eller ja, det är bra som en Star Trek-pastisch. Det är det definitivt. Ja, det är ju jättebra. Men det jag är intresserad av.
Eftersom det var ju en mod liksom.
Mm.
Så det andra skulle ju vara någon form av typ bara modern sci-fi VR-spel där några digitala kopior rör sig runt i.
Mm.
Ja, jag tycker det är intressant i alla fall att i citatet på, eller svaret på den frågan var, så säger han själv så här, att han tycker det var troligtvis den bästa piloten till en space, till en rymdshow någonsin, eller rymd-tv-serie.
Han har höga tankar om sig själv.
Precis, verkligen, för det måste jag säga att det håller jag inte med om. Men med de negativa tankarna bakom oss, jag tycker ju att alltså, kanske det absolut mest intressanta temat är ju, jag vet inte om du har spelat spelet Soma, S-O-M-A.
Nej, jag vågar ju inte spela skräckspel.
Nej, just det, så var det.
En tunt.
Det är synd, alltså det är synd att det spelet är skräckspel egentligen, för det, jag tycker att det har extremt intressanta tankar. Det är i alla fall att behandla mig lite den här tanken om, som vi också stött på här, att vad händer liksom om ditt medvetna kopieras in digitalt? Då fortsätter du leva som vanligt i det vanliga livet,
mm.
men det finns också en annan kopia av dig som har precis dina erfarenheter och dina tankar och allting sedan tidigare, men som lever vidare digitalt, så de har mer eller mindre blivit kopierat och blivit två personer. Och lite också vad det innebär för jaget, alltså att vem är du i det då liksom? I Soma, och det spoilar ingenting egentligen, men så pratar man då om coin flip som en teori liksom, att när du blir kopierad så är det som att du somnar in en liten en sekund, flippar ett coin, och sen så när du vaknar upp kommer du antingen vara ditt digitala jag eller så kommer du vara ditt riktiga jag. Du kommer inte uppleva båda vägarna, utan du kommer bara uppleva en av dem. Jag vet inte riktigt om det finns jättemycket intressant att prata om här egentligen, men det är ju, jag tycker det bara är en väldigt fascinerande tankegång och väldigt fascinerande vad som händer med det jaget man då egentligen lämnar bakom sig, som i det här fallet då, om vi skulle fortsätta följa de här digitala kopiorna, så har de ju också fortfarande sina mänskliga versioner som fortsätter leva sitt liv, som då blir lämnade bakom eller på en annan plats.
Precis. Ja. Sen finns det många sådana här intressanta tankar om hur, för ofta så pratar man ju liksom om kloning och människokloning, där liksom det bara fysiska följer med, alltså utseendet och hur kroppen är gestaltad. Medan i det här fallet så laddar man ju tydligen med minnesbanken också, liksom att man har kvar sina minnen från sitt dåtida jag i sitt nya jag.
Just det.
Vilket är intressant, och det är någonting som Black Mirror har behandlat flera gånger, just det här med minnen.
Verkligen.
Så det är ett återkommande tema. Men här görs det ju liksom, ja, här får man hela paketet.
Jo, precis. Och jag tyckte, alltså min första reaktion på hur det här, alltså det är inte så att de gör någon form av brain scan på människan, utan han tar bara en liten liksom, en spottdroppe typ från
DNA kopp, liksom. Prov.
Ja. Och det tyckte jag först bara, vadå, vad fan, det finns väl inget minne lagrat i vår DNA, men jag kanske var lite tidig. För när jag letar upp där så hittar jag faktiskt en artikel som vi kan länka till, där de diskuterar lite vad som faktiskt lagras i vår DNA, och det verkar som att det kanske till och med faktiskt finns minnen och upplevelser även med där. Så skulle man kunna återskapa en människa rakt av från den DNA vi har idag på det exakta sättet som en digital kopia blir, och inte något som man måste liksom växa upp eller föda upp i biologiskt, så kanske vi faktiskt skulle kunna få med minnen och sånt också. Så ja, det alltså det är en väldigt intressant tanke. Ja.
Mm.
Jag vet inte om, alltså, och det här är ju sånt som har funnits förut också, som sagt, i San Junipero till exempel behandlar också det här att överföras till digitala. Alltså, jag är ju nyfiken, om du skulle få möjligheten, skulle du vilja det liksom? Säg, bortsett från, säg inte att du ska dö något sånt, utan liksom, någon säger bara till dig, men hej, Vill du att du kopierar ditt medvetna in i digitalt så får du prova hur det är att vara en digital varelse.
Ja, det låter ju extremt läskigt. Det känns som det är så mycket som kan gå fel. Jag kanske har kollat för mycket på Black Mirror. Men...
ja, precis.
Just nu känner jag att jag behöver lite mer på fötterna.
Ja, du är väl i ditt. Alltså, det är ju det här. Det blir så konstigt att tänka på, för du kommer ju fortfarande finnas kvar. Eller man finns ju fortfarande kvar. Det är inte så att man förs in i det digitala. Men om man då tänker på den här coinflip-teorin. Alltså, om du har otur i det här fallet då, och du faktiskt... ditt nuvarande medvetande, måste säga, eller du liksom där upplever fortsätter vara dig i det digitala, alltså att du följer det spåret, så säger jag, då har du alla de här nackdelarna som vi har stött på i andra avsnitt av. Vi har ju också det där AI och etik, alltså är en AI-kopia av dig själv en individ, eller är det bara, alltså är det omoraliskt att behandla digitalt liv illa? Och det såg vi ju väldigt starkt i White Christmas. Mm. Det här djurspecialen mellan säsong 2 och 3.
Ett bättre avsnitt än det här tycker jag också.
Ja, White Christmas tycker jag i och för sig är det bästa avsnittet.
Okej, okay, ja.
Jag rangordnade faktiskt avsnittet som jag sett hittills på Letterboxd också.
Jag ska se om alla säsonger tillsammans med min fru, för hon har inte sett något, okay. Och jag har rekommenderat den länge. Och råkade och kolla in när jag såg, var det Sean, vad heter han, Piero, höll jag på att säga. Så heter det inte, men det
är San Junipero, ja.
Ja, just det. Men just det temat, om vi skulle, just det här med att kopiera sig digitala, det tycker jag är en mer lockande variant. Mm. Alltså när jag ligger på dödsbädden, att jag,
precis,
att jag återföds in med mina minnen i en digital värld. Som är lockande att vistas i också.
Exakt.
Med tidsresor och allt vad det innebar just i den.
Jo, precis. San Junipero är ju en väldigt... Det är väl det mest positiva avsnittet jag har sett hittills av...
Ja, det är väl egentligen inte helt positivt. Men jag älskade konceptet.
Ja, jag tycker ändå att det... Alltså, det är mer positivt än vad det är negativt. Och det är inget annat avsnitt jag skulle säga om.
Det är ett fint avsnitt. Riktigt. Ja. Kärlekshistoria.
Precis. Mm. Sen har vi liksom en intressant grej som vi som är gamla tv-spelsnördar spelat spel sedan vi var små liksom, och behandlat hur många artificiella karaktärer som helst på hur många dåliga sätt som helst. För det är väldigt sällan vi behandlar artificiella karaktärer i spel bra. Oftast är de ju liksom på andra änden av ett vapen eller ett knytnäve eller något annat. Och det är lite intressant här, för här är ju liksom den här huvudkaraktären i USS USS Callister, han är ju gud verkligen liksom, där han kan styra, han kan få folk att förvandlas till monster liksom, om man inte tycker att de beter sig, och han gör det utan att verka vara liksom, ha någon form av moraliska problem med det här, vilket fick mig att tänka så här, kommer det komma en punkt, alltså i dagsläget känner jag att spelkaraktärer är inte, det är inte AI på det sättet som vi tänker att AI, utan det är ju mer enkla beteendemönster, men när AI kommer till den nivån då vi faktiskt liksom, då vi faktiskt använder AI i spel som ska efterlikna mänskligt beteende, börjar det bli omoraliskt då att behandla spelkaraktärer illa? Var liksom, var går gränsen?
Ja, men den gränsen kommer nog alltid vara utsuddad, tror jag, just i spelvärlden. I och med att där finns det inget, alltså en motsvarighet av kött och blod. Även om det kanske är återskapade karaktär från verkligheten. Men det är ju säkert, alltså jag ska inte säga säkert, man vet aldrig med framtiden. Men, men jag menar, ja, men det är en komplex fråga alltså. Men i det här fallet, om vi ska gå in på USS Callister också, återigen, så är det klart att det är ju extremt omoraliskt. Och jag menar, det är ju trots allt människor med själ, eller liksom som fortfarande lever som de har levt i en annan verklighet. Eller ja, liksom de känner ju smärta och allt det här. Jag vet inte, om du skapar till exempel... Oj, det är ju svårt det här egentligen.
Ja, precis. Men... jag är jätteintresserad, för det är jätteintressant som jag säger att okej, okay, så att skulle gå gränsen där det baseras på en riktig människas upplevelse sedan tidigare, alltså som i det här fallet man för över. Men om man då skulle skapa en helt ny, unik karaktär, man ger den minnen och upplevelser som den känner är liksom riktiga, precis på samma sätt som de här digitala kopiorna skulle göra. är det mindre omoraliskt att behandla den illa då? För att den inte har en mänsklig ursprung, eller liksom det är ingen grundkopia liksom. Det finns ingen riktig människa i grunden.
Egentligen är det väl inte det. Alltså det är ju klart. Men jag menar, kan man känna smärta och sorg och bli torterad och plågad liksom som, precis på samma sätt som en människa skulle känna i det fallet, så är det klart att det inte är moraliskt det heller.
Nej.
Det tycker jag nog inte. Men ja, å andra sidan liksom, jag menar, ja, det är...
Ja, alltså det är jättesvårt, och det är liksom, det finns ju inget rätt eller fel svar här egentligen. Det är ju, jag tycker personligen att, alltså jag ser från mitt perspektiv med ganska lite insyn i hur AI fungerar, men hyfsat stor insyn i liksom vad man kan göra, alltså vad man digitalt kan faktiskt skapa för någonting. Alltså jag känner ju att redan befintliga liksom algoritmer och sånt nästan har ett eget liv. Okej, de känner inte smärta och de liksom beter sig inte som människor gör, men vi förstår dem inte helt och hållet. Alltså det finns ju många saker som är utsläppta i världen i dagsläget som är typ, alltså allt från typ så här Googles, vad jag kallar den för, Daydream, eller de kallar den för, den här deras bildigenkänningsalgoritm som ska liksom kunna identifiera bilder och sånt. Alltså där är ju, och det får folk rätta mig om jag är fel, men om jag förstått saken rätt så är det inte någon som faktiskt förstår exakt hur den fungerar, utan det är liksom någonstans som har sått ett frö som sedan har växt vidare och så blivit någonting som man inte dagsläget inte riktigt kan förstå. Så det är ju frågan, när liksom ett digitalt liv, vad är det för någonting egentligen? Alltså om det nu finns. Och
det var en annan större fråga.
Ja, det blir ju ganska snabbt, och jag vet inte om de som lyssnar har märkt av det, men jag antar att du har märkt av det, att det är ganska ofta som jag råkar ramla in i väldigt filosofiska tankar som kan bli lite för abstrakta för folk. Så vi kanske ska lämna det där, men ja, jag tycker det är kul i alla fall. Alltså det är det som jag gillar så mycket med Black Mirror. Det finns alltid, sås alltid massa sådana frön, även om inte det här avsnittet var unikt riktigt i fröna som det sår, utan att tidigare avsnitt gjort också, så var det ändå, jag fick återigen ursäkt att börja så här gräva djupt i mitt filosofiska lilla typ filosofiska lilla källare bak i huvudet någonstans.
Ja, men jag lyssnar gärna på dem. Inga problem. Alltså, nej, men det är ju poängen med serien, tycker jag. Alltså att tänka lite längre och reflektera faktiskt över. Och det tror jag är Charlie Brooker, heter han det.
Precis.
Ja. Skaparen av serien, alltså att det är hans tanke med de här avsnitten. Definitivt. Men ja, om du inte vill grubbla vidare så kanske vi ska vara nöjda där.
Ja, jag känner mig rätt.
Ja, vad härligt.
Jag tycker, alltså sett bara som sammanfattning, det är ändå en rätt schysst pilot till säsongen, och jag har faktiskt inte sett så jättelångt mer av serien, så jag vet inte riktigt var det tar vägen, men långt ifrån den bästa avsnitten, men fortfarande.
Ja, du kanske är smart där. Jag såg allt på 2 dagar.
Jag ville helst göra det, men sen inser jag att det kommer bli jättejobbigt, och alltså dels om det är något avsnitt som är väldigt psykiskt jobbigt att kolla på. Om det sen dröjer 6 månader innan vi faktiskt kommer till det avsnittet och snackar om det, så måste vi ju se om det i så fall innan. Så det är därför jag försökte hålla mig borta lite. Så jag
sett vilka avsnitt, har du sett? Har du sett de första 2?
Yes.
Var Archangel 2?
Yes. Precis.
Ja, men då har du sett det värsta.
Okej, okay, ja.
Eller alltså psykiskt belastande, eller vad ska man säga? Alltså mörkaste. Ja, det finns... Okej, det finns... Jag tycker det finns ett till som är lite jobbigt. Men
du
alltså
tänka på också att Archangel, du är förälder, jag är inte det.
Jag tyckte det var definitivt det jobbigaste.
Ja, jag är jättenyfiken på att plocka din hjärna på det, eftersom jag som inte har barn och du som faktiskt har lite mer realistiska eller verkliga kopplingar till ämnet. Så. Men det blir nästa gång.
Det blir nästa gång. Så se till, jag har sett... Ja, ni har säkert sett det hela säsongen om ni har lyssnat igenom. Precis. Det här skulle jag tro. Det har ändå funnits nu i... Det kom väl typ vid årsskiftet, tror jag. Eller?
Ja, och sånt. Ja. Strax efter årsskiftet, eller strax innan. Någonstans där.
Nej, men...
Absolut. Men ja. Och det kommer nog inte dröja en månad till nästa avsnitt.
Ja. Nej, men det har vi inte. Det var mitt fel den här gången. Det har varit krampor, sjukdomar, alltså, och så vidare.
Du och din familj får sluta vara så sjuka.
Ja, men det är så, vet du. Jag återkommer ständigt till det här med mina problem med att vara en familj med barn och sånt.
Ja.
Nej, det är fruktansvärt synd av mig.
får ta hand om din hälsa, och så är ju podokalypse alltid sekundärt i det fallet.
Ja, är det?
Ja, till din hälsa och din familj, ja. Där. Mm.
Vi återfinns på Facebook/podokalypse. Och nu dessutom då via Patreon, där man kan skänka en slant om man tyckte det här var intressant att lyssna på eller bara vill bidra och stötta oss finansiellt. Det går jättebra. Men dessutom kan man vara med och påverka om man vill vara en givmild lyssnare. Så är det.
Just det. Vi måste ha ett namn på våra superfans. Det har ju alla. Det
har de. Märkt.
Det är en sån här grej liksom. Ja, vad fan. Brofists och allt vad de heter. Nej, det
är
inte
ens.
Ja.
Vad fan sa de hette då?
Nej, jag vet inte. Jag känner mig så borttappad. Men ja, det är klart
vi
måste ha.
Ja, för vi klär ut det.
Ja.
Ja, det är inte så lätt gång. Med vårat namn. Nej. Liksom.
Podokalopser.
Ja, podokalopser. Det låter inte
så
klokt.
Så måste börja varje avsnitt så här. Hej alla podokalops.
Nej. Ja, men alla är ju inte det.
Nej, just det, alla är inte det. Det är bara superfansen.
Superfansen. De gillar lite extra mycket. Nej, vi gillar er alla, oavsett.
Ja. Och du finns på Twitter.
Mm. Farbror Atlas.
Och jag finns på Instagram och Twitter nu, fast med någon form av konstig koppling till mitt Instagram. Så Instagram, ett glas juice.
Mm. Och du är en sån här engelskspråkande felur där, har jag märkt. Eller? Precis, lite blandat kanske.
Ja, jag har ju faktiskt fått en del bekantskaper här i England också, så det känns konstigt att exkludera dem och bara skriva saker på svenska. Så. Och svenskar kan ju som tur ofta engelska också. Så
ja, det verkar som det.
Win-win där. Ja.
Sen återfinns jag också på tentakelmonster.se om man vill läsa om lite intryck vad gäller det mesta, men kanske framförallt böcker då.
Mm, just det.
Så är det.
Ja, det är väl du som skriver det. Det lät som att vi båda två skriver det.
Ja, just det. Det är bara, ja, men du får gärna en gästspela någon gång. Du har väl inget ställe som du direkt, så kommer du på något skoj. Du kan dra någon filosofisk liten krönika om AI. Om du vill.
Skriva en så här 24 A4 sidor lång analys av AI-beteenden.
Mm, varför inte? Yes. Ja, men så säger vi, tycker jag. Och så får ni ha det så bra tills vi hörs nästa gång. Du brukar aldrig kolla på typ trailers och sådär, men kollade igår kväll på Nintendos reveal för deras nya pryl.
Ja, ja, absolut. Det ser ju asnice ut.
Ja, alltså.
I love it.
Nej, jag tycker det också. Det är det, men alltså, jag tycker bara själva den här liksom, den förväntade internet-fanboy-reaktionen är alltid så jävla rolig. Speciellt
jag har
det
faktiskt
här
inte läst någonting med det.
Nej, men alltså det är alltid lite så fanboy hat eller ja, internet rage när det avslöjas någonting som är lite gimmickartat eller ja, något som är sticker i ögonen på folk när det inte är något hardcore liksom. Och i det här fallet så var det så lustigt när Nintendo gick ut varenda innan typ och skrev så klart och tydligt att det här riktat sig till barn eller vuxna med barnasinnet kvar.
Ja. Mm.
Och sen så ändå så spyr man på det här. Som ändå är exakt det de utlovade.
Men, och det är också så här, det är det typ mindre än en vecka efter att de har utannonserat massa spel.
Ja, precis.
Alltså som är för alla.
Det märkte sig som att de har haft en extremt detaljerad plan för hur de ska blidka så många som möjligt i olika målgrupper.
Ja, det känns jättemedvetet att de säger, men folk kommer nog bli upprörda om vi bara utannonserar det här, så tror folk att det är något annat. Så nu gör vi så här och så, ja.
Men liksom, vad fan, utannonserar Dark Souls till en Nintendo-maskin till exempel då.
Precis.
Och nu kommer Bayonetta liksom 1 och 2 som också är renodlade, verkligen hardcore-spel. Bayonetta 3 blev också liksom utannonserat rätt nyligen och mycket annat liksom.
Ja, precis.
Man blir ju lite trött bara. Men ja, som sagt, den här grejen, alltså, jag tyckte det var ett superkul koncept faktiskt.
Ja, men alltså, jag har ju lekt en del med Raspberry Pis och sådär. Och så släppte de ju för ett tag sedan, typ, det finns en så här officiell Raspberry Pi-tidning, och så släppte de liksom en tidning med, då fick man med en liten knapp och en typ vikbart papphölje som man skulle sätta in sin Raspberry Pi i, och sen så följer med då instruktioner i tidningen om hur man kunde göra den till sin egen så här Google Home-assistent. Och så trycker man på knappen för att prata liksom, eller ja, trycker på knappen och då lyssnar den där. Och det tyckte jag var askul. Alltså det är så här, det är liksom, det fyller ju ingen stor funktion. Det där är ju såklart mycket sämre än att ha en riktig Google Home-assistent, och liksom det är ju inte, men det är roligt att bara leka liksom så här. Alltså, ja, bara sätta ihop lite saker. Det blir lite så här Lego för vuxna liksom. Och det, nu är det här kanske, som sagt, mer riktat till barn, men det känns fortfarande just, ja, jag tycker det verkar askul. Jag skulle kunna mycket väl kunna tänka mig att köpa några sådana och leka med, alltså, en helg liksom. Sätta sig bara, vara några stycken och sätta ihop grejer och bara, ja, se vad man kan göra för konstiga, roliga saker med deras påhitt.
Ja, verkligen. Och sen så tycker jag det här med att folk gnäller på att ta betalt liksom för kartong. Vad fan är det? Men det är väl en, det är väl en jättebra grej. Alltså jag vet inte om, det är ju säkert inte föräldrar som skriver de här sakerna, antar jag. Men jag menar, det är, vi lever ju en slit och släng tid där allt det här också påverkar till exempel miljön. Och då tycker jag det är en svinbra grej. Alltså barn tröttnar ju på saker väldigt, de har ju ett så äckligt stort utbud, så jag nästan blir frustrerad ibland över grejerna de får som liksom, ja men visst, alltså det är klart att man tröttnar på saker och vissa saker tröttnar man på snabbare än andra, men ofta är det liksom att man önskat sig något väldigt mycket och får det i julklapp eller i, när de fyller år och sådär, och sen så är det ju skitkul i en dag liksom, och sen bara, nej, ny grej. Man bara, vad fan, har du fått den här? Men det är ju lite så det funkar, och det, jag tror liksom att med tanke på att det här då liksom är väl liksom mer miljövänligt och är nästan lite slit och släng i hela upplägget, så är det väl perfekt. Och det går ju liksom också säkerligen att pilla och greja med det, och det kanske går sönder och sådär, men, det, nej, men jag tycker en väldigt smart, medveten satsning.
Ja, verkligen. Och det är alltså, jag tror det finns jättemånga positiva saker. Dels är det troligtvis ganska mycket billigare att köpa de här än vad det hade varit om det, ja, alltså om de hade gjort plastvarianter, hade de garanterat kostat mer. Och sen plastvarianterna är ju som du är inne på, att vad fan, köper du den, det känns ju inte som saker som kommer vara roliga jättelänge, utan det är saker du bygger ihop några gånger och sen så, alltså även för ett barn då, och sen så kommer man inte tycka det så roligt längre, och då den är i papp så är det ändå återvinningsbart och ja, inget större problem. Och det ökar ju också den här, alltså möjligheten att faktiskt rita på den själv och liksom kladda och bara göra roliga saker, och det är liksom inget kostsamt som man förstör eller vad ska säga, för att man, nej,
nej,
jag gillar det.
Men och sen får man ju med liksom mjukvara också. Jag menar, ett spel idag kostar ju ändå 500 spänn eller något, och det här skulle väl kosta 600-700 eller något, antar jag då.
Ja,
du får med lite kartong på köpet också liksom.
Ja.
Nej, men jag blir väldigt sugen på att testa ändå.
Jag är väldigt nyfiken på vissa av de här sakerna. Funkar det, ser nästan ut som vissa grejer är typ att det är någon som man styr en robot via liksom switchen, håller switchen och sen sitter kontrollen i kartongen och sen så liksom styr han roboten på något sätt. Jag undrar om det bara är så här Rumble eller om det är något annat. Som
det finns en hands-on på nintendolife.com där de beskrev väldigt tydligt. Då hade de testat, jag tror det var 3 eller 4 av de här. Om det var de RC Cars då, en radiostyrda bil-grejen, skrev de om. Och det är som du säger, det är Rumble som gör, men de kör fan snabbt alltså. Är med att Joy-Con, att de kan skaka eller vibrera då. Över hela kontrollen på väldigt många punkter, så så fungerar ju hela kontrollen som hjul. Det blir ju som liksom en snurrande åt olika håll nästan då.
Ja, precis. Till den där återkommande försäljningspunkten så här.
Mm.
HD, now with HD Rumble.
Ja.
I vissa fall kan jag hålla med om att det är riktigt nice, men ja. Alltså det är ju väldigt bra Rumble-funktion.
Ja, men det är det, men jag tycker den alltid är överdriven. Den vibrerar för hårt, tycker
jag. Faktiskt. Golf Story var på väg att stänga av den i, men sen så insåg jag att om jag bara var van med bilen så var det jävligt. Har du spelat Golf Story?
Ja.
Nu är vi nästan inne på avsnittssnack.
Ja, vi är väl inne i avsnittet nu, tror jag.